When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ett gott ledarskap. Inte helt enkelt.
Nej, om ledarskap var enkelt då skulle ju många vara bra chefer, men ledarskap är knepigt.
Ja, och det är förstås därför det forskas mycket på det. Och det behövs lite hjälp ofta för att få till det. Och det behövs också inspiration från ledare som jobbar mycket med just det här att få till det goda ledarskapet. Det är ämnet för dagens avsnitt och det ska vi prata om idag med en sån ledare.
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så enkelt är det.
Ja, och det handlar ofta om att få till bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda.
Mm. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Och vi är Ann-Sofie Forsmark och jag driver konsultorganisationen Oxy Group.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare eller vill bli medarbetare på ditt nästa jobb. Vår samarbetspartner Twitch Health hjälper många kunder att skapa hälsosatsningar som håller över tid. Och vi tyckte att det kunde vara kul att ge ett konkret exempel.
Ja, precis. Vi tänkte berätta om vad advokatfirman Delphi gjorde. Och de finns i hela Sverige på lite olika platser. Och de ville göra någonting speciellt under pandemin där det skulle vara fokus på att göra tillsammans. Och vi vet ju att bygga en känsla av sammanhållning är otroligt viktigt både för hälsa och motivation. Och att ta del av vad andra gjorde genom det som de gjorde då, det upplevdes väldigt peppande. Och det handlade verkligen inte om att köra blodsmaksintervaller på lunchen, utan det kunde vara att ta en promenad och äta en grönsak och så vidare. Och sen registrera det och liksom få cred för sina hälsobeteenden.
Exakt, för Delphi använder sig då av Twitch app för det här. Där man kan registrera vad man gör, dela framgångar, dela motgångar och helt enkelt vara tillsammans fast man kanske inte är det fysiskt. Och eftersom de fokuserar på hela hälsan, så som vi också gillar att jobba fysiskt, mentalt, socialt, så blir det ju inkluderande och får effekt på hela hälsan.
Mm. Och de har gjort en fin film om det här faktiskt som finns på YouTube där deras HR-chef uttrycker att samarbetet med Twitch Health, det var fantastiskt för deras hälsoutveckling och har främjat såväl sammanhållning som hälsa. Och igen då, både den fysiska och den mentala. Och vi länkar till mer information om vad de gjorde från det här inlägget på vår hemsida och också såklart om hur Twitch skulle kunna hjälpa just er.
Nu får vi välkomna dagens gäst, en ledare och försäljningschef som vill göra ett riktigt bra jobb i sin roll, och vi ska prata om hur. Varmt välkommen, Fredrik Löfgren.
Tusen tack.
Vi har hittat dig på LinkedIn, och där har jag och Boel, vi har reagerat på dina insiktsfulla och varma inlägg. Och du jobbar ju på Länsförsäkringar, och hur länge har du gjort det, och hur länge har du varit i ledarrollen, och hur kom det sig att du ville bli ledare, chef?
Om vi börjar så här, idag arbetar jag som försäljningschef hos Länsförsäkringar Västerbotten, och jag är ansvarig för våra externa kanaler. Min huvuduppgift är att tillsammans med mina medarbetare se till att vi tar hand om våra kunder på bästa sätt, och se till att vi både växer inom bank och försäkring. Och jag har jobbat på Länsförsäkringar Västerbotten sedan 2003. Och under den här tiden har jag haft förmånen att jobba med olika typer av ledarroller. Jag arbetar både som ledare inom försäkring, inom bank, inom skador. Och sen om jag tittar, hur kom det sig att jag blev chef? Det är ju nästa fråga. Och det var ju egentligen, för mig var det en slump att jag som 30-åring blev ledare. Jag är i grunden socionom och jobbade som socialkonsulent inom Arbetsmarknadsinstitutet. Och jag trivdes jättebra där. Men det var en del förändringar som hände, och så tänkte jag att jag såg att Trygg-Hansa sökte skadeledare, så tänkte jag att jag kan väl söka det. Och så sökte jag jobbet, kom på intervju, och efter en dag eller två så fick jag ett samtal från en av rekryterarna: men du Fredrik, du har inte funderat på att bli chef? Och jag tänkte, nej, det har jag inte tänkt på. På den vägen blev det så att då fick jag träffa skadechefen för Trygg-Hansa sjukvårdsfall här i Umeå, och det slutade med att jag blev erbjuden då chef för en grupp skadeledare för den tjänsten jag hade sökt. Så på den vägen kom jag in som ledare.
Och har du alltid trivts i rollen, eller har du funderat på att inte vara? Alltså, det finns ju för- och nackdelar.
Ja, nej, men jag kände ju direkt när jag kom in där. Det var bra att komma in på Trygg-Hansa. Jag måste säga det. Det var en bra, för att det hände mycket där. Det var mycket förändringsarbete. Och då var det mycket det som var med Trygg-Hansa, var ganska tydlig med vad är det vi ska göra, vad är uppdraget, hur ser jobbet ut. Och där var ju min uppgift att jobba då med ledarskapet, att hur får jag då gruppen och individen att följa med på det. Så att jag tyckte det var jättespännande och jätteroligt. Men mycket handlar ju om att hur får vi människor att må bra, hur får vi människor att vilja förändra sig. Så jag tyckte det var en spännande period. Sen finns det ju alltid där man pratar ledarskap. Bra, dåligt, vad händer? Det är ju självklart att är jag ny som ledare så är det ju mycket att lära och ta in. Och tittar jag på hela historien, om jag tittar på alla år, jag har ju varit ledare i 20 år, så har det ju funnits perioder av fantastiska perioder. Men det har också funnits perioder där jag definitivt har funderat på, ska jag göra något annat?
Mm. Och hur tar man sig ur en sån svacka, tänker jag?
Ja, men jag har ju haft, går jag tillbaka och tittar vilket jag har gjort och funderar på, men vad är det som har gjort att jag är där jag är idag, och vad är det som har gjort att, eller bidragit till att jag inte har kommit dit, och så vidare. Så när jag tittar tillbaka till om man säger min ledarskapskarriär, så kan jag ju se vissa saker som tydligt som har varit bra saker, men också saker som kanske inte har varit mindre bra. Jag hade för 6-7 år sedan, då kände jag någonstans, men vänta nu, ska jag hålla på, jag var lite ett vägskäl, ska jag fortsätta som ledare, ska jag göra något annat, alltså det var lite grann. Och det som jag bestämde då, det var att jag vill fortsätta som ledare, men jag vill följa min vision fullt ut, och jag vill lyssna på mig själv. Och jag hade ett samtal då med min dåvarande chef och sa det att så här tänker jag, och jag tror på det här, och nu vill jag jobba fullt ut. Jag hade gjort det i perioder tidigare, men det kanske inte hela, om man pratar om hela vägen ut, utan mycket handlar ju om ibland att anpassa sig. Det kan vara medarbetare, det kan vara organisationen, och det kan jag se tillbaka att jag har ju också gjort det, att anpassa mig för att inte sticka ut, inte gå för fort, inte gå för sakta. Och det är väl lite det som också kanske gjort att då har jag inte blivit mitt bästa jag ibland.
Men vad var det? Förlåt att jag bryter in, men jag blir så nyfiken. Vad var det då som du kände att du inte fick göra fullt ut? Hur beskrev du det för din chef då?
Ja, men jag jobbar alltså mycket förändringsarbete, om vi pratar om det. Det är ju, handlar ju om hur får vi en organisation att växa? Hur får vi individer att växa? Och vi är alla överens om att någonstans, ja, men vi vill ju må bra, vi vill ju lyckas med vårt uppdrag. Men sen är ju alltid frågan hur vi ska göra det. Och det där är ju någonstans, det finns ju olika vägar. Och det jag kunde titta på och det jag framförde, det var väl att jag vill skapa, det jag ville skapa, det vill jag skapa på det här sättet. Bygga underifrån och så, men det ska vara tydligt fokus på varför är vi på jobbet? Vad är vårt uppdrag? Vilka förväntningar har vi? Och det där kan jag känna det att ska jag lyckas med mitt uppdrag, då måste jag ha en tydlighet från organisationen. Och när jag väl har en tydlighet från organisationen, då handlar det ju om att okej, nu kör vi. Och det har jag väl känt ibland i vissa forum att kanske man går tillbaka de här 20 åren. Vi har inte alltid varit tydlig. Och det som hände nu, det var att jag sa det att nu vill jag jobba fullt ut efter det här. Och min chef då sa det, okej, gör det.
Du fick helt enkelt mandat att jobba som du ville.
Ja, jag fick mandat, men tillsammans då. För det var ju också en viktig bit att inte göra själv, utan se till att nu, det jag gjorde, det var ju att göra min hemläxa rejält. Och jag såg till att kontakta de olika chefskollegor. Jag såg till att jobba nära min chef. Såg till att jobba med HR. Mycket tillsammans med HR har funnits med mig under de här åren. Jobba med allt ifrån rekrytering, hur ska vi tänka, hur bygger vi kultur. Jag har också, det jag gjorde, det var att jag bestämde att ja, men jag vill träffa en extern person och jobba med mitt ledarskap, jobba med min ledarskapsfilosofi, jobba med min, hur ska vi jobba i vad tänker jag, hur bygger vi en kultur, hur bygger vi individer. Så att det jag gjorde när det gällde hemläxan, det var att jag såg till att skapa det här dokumentet för mig själv. Och sen fick jag OK också att ja, men okej, det här är vårt uppdrag. Och så utifrån det har jag kört sen 2016, 10.03. Jag brukar säga det var starten.
Men så du formulerade tydligt för dig själv hur du ville jobba. Och sen tog du reda på hur det skulle kunna gå till. Och så tog du också externt stöd så att du inte skulle vara för ensam i din roll.
Ja. Och det är väl om jag tänker på det som jag ser som en brist som många gånger som jag historiskt gjort. Det har jag varit dålig på faktiskt, att prata med andra och helst när det går tungt. Och se till att jag menar, ha bra stöd både från sin chef men också från andra chefer eller kollegor. Eller att våga inse att vi är inte så unika utan vi har samma situationer. Det handlar bara om att våga lyfta och på den vägen se till att ja, men okej, hur ska vi hjälpa varandra? Hur kan jag bli mitt bästa jag?
Mm. Och ja, men det du beskriver här när jag lyssnar, det är ju just det här att jag behöver få tydlighet i den här riktningen, vart är det egentligen vi ska, och sen skaffade du dig resurserna för att driva mot det, och det inre brinnet, det hör vi ju liksom att du har, men det leder oss också in lite på det här att i den rollen du är i så krävs det både att du håller, men vi kommer också in på att dina medarbetare behöver ju känna det här engagemanget också. Och det är alltid på tapeten. Jag tänker att jag har mycket nyhetsbrev som kommer till min mail och det är employee engagement i var och varannat inlägg och alla har den magiska nyckeln. Men hur ser du på din roll som ledare att verka för det här engagemanget liksom, till dina medarbetare?
Den här frågan tycker jag, den är ju väldigt viktig. Alltså hur skapar vi engagemang? Och det som jag, om jag tittar, går tillbaka, så det jag gjorde som jag kanske inte gjort tidigare, det var ju att ha en tydlig målbild, en tydlig vision. Alltså någonstans innan jag började diskutera det här med mina medarbetare måste jag själv stanna upp och fundera, ja men okej, vem är jag? Vad vill jag? Vad tycker jag är viktigt? Och när jag har gjort det så gäller det att formulera, vad är min vision? Vad vill jag med mitt ledarskap? Och varför gör jag det? Och någonting som jag gjorde som har varit hjälpt mig, det var att jag, min ledarskapsfilosofi, jag skrev ner det där jag fick jobba ganska länge. Det var ungefär som, det var väldigt svårt. Vem är jag? Vad vill jag för någonting? Hur vill jag förmedla? Hur vill jag att mina medarbetare ska se på mig? Så där fick jag jobba väldigt länge med att formulera vad är min vilken ledarskapsord har jag? Och när jag väl hade gjort dem, då vill jag formulera hur ska jag beskriva dem för mina medarbetare så att de förstår varför jag gör som jag gör. Hur jag agerar. För någonstans kan jag titta tillbaka. Engagemang har alltid funnits hos mig. Men det är att vissa förstår kanske varför jag är engagerad. Vad är det jag vill uppnå? Är det att jag vill, finns det en egen drivkraft att jag vill visa hur bra jag är? Eller är det egentligen styven och sist? Ja, men jag vill ju egentligen att vi ska ha det bra. Jag vill att du ska utvecklas. Mitt engagemang bygger på att jag bryr mig om dig som människa.
Mm. Okej, så det här med engagemang, det betyder ju ingenting om man bara har det själv. Lite som jag läser in mellan raderna i det du säger. Utan om man inte kan förmedla det vidare.
Mm.
Men sen tänker jag att det handlar väl också om att fånga andras engagemang. Och du nämnde tidigare här att du ville jobba, sa du ner, du ville bygga nerifrån.
Ja, det mycket för mig handlar ju om att skapa ju, att individen. Hur bygger jag engagemang? Och det är ju lite grann det som min erfarenhet är ju att en god arbetsmiljö och engagerad medarbetare skapar. Alltså, om vi får det så får vi ett långsiktigt hållbart välmående resultat. Men vi måste börja underifrån. Och det innebär att var och en, det handlar ju om att om jag ska få ett engagemang så måste jag möta var och en av mina individer. Och egentligen handlar det om också att ja, men, vem är du och vad vill du och vad kan jag bidra med? Så mycket handlar ju om att skapa en relation.
Och hur hinner man det då? För jag tänker att chefens tillvaro, vi pratar ofta i den här podden om fokus och hur viktigt det är för att kunna prestera. En chefsroll innehåller ju inte alltid så mycket utrymme för fokus, för alla ska ha tag i en och vill veta ens åsikt och få hjälp med beslut. Mm. Hur jobbar du med det?
Ja, men många av oss idag i samhället i stort upplever att tiden är knapp och vi har en känsla av att vi hinner inte med allt som vi skulle vilja göra. Och det gäller både på arbetstid och fritid. Vi har stora krav på oss själva och vill gärna vara duktiga och lyckas överallt. Och det här är en fråga som jag tycker är jätteviktigt. Och det är ju bara att titta på bland många medarbetare som ja, men det finns ju någon form av stress och vill prestera och vill vara duktig. Och det gäller ju mig som ledare också. Och jag har jobbat med de här frågorna på olika sätt i mitt ledarskap. Och för mig är det jätteviktigt att mina medarbetare ska kunna berätta för mig. Hur mår jag? Hur är det? Hur har jag det just nu? Och det är bättre att jag vet om hur de mår och finns med som ett stöd. Och idag arbetar jag mycket med ett strukturerande och ett nära och motiverande ledarskap. Och det, jag har olika tekniker för att jobba med de här frågorna. Och för mig handlar det mycket om att, om man tittar, att ha fokus på det jag lyckas med. Istället för att fokus på det jag har kvar. Mm. Och det är samma sak som jag jobbar mot mina medarbetare. Istället för att fundera på vad har du inte gjort, så fundera på vad har du gjort. Och är det bara så att det är 3% du har gjort, ja, men då tittar vi på det och så ökar vi på. Hur ska du göra för att imorgon få göra mer? Och det här gör ju också det att jag tränar ju på mina medarbetare, men det innebär ju också att jag tränar på mig själv. För jag menar, jag kan ju inte förvänta mig att mina medarbetare ska jobba med de här bitarna om jag själv inte gör det.
Mm.
Men jag jobbar mycket för att på olika sätt. Ett exempel som jag har gjort, och det är ju att jag har hittat på olika aktiviteter. Jag hade bland annat en aktivitet som vi döpte till ökat välmående och minskat stress. Och då jobbar vi med det under en period. Det kan vara antingen 2 veckor eller 6 veckor beroende på vad det är för någonting. Och så jobbar vi med det både individuellt men också i grupp. Och det handlar ju egentligen om hur ska vi kunna minska de här frågorna när det gäller stress. För jag menar, vi lever ju i en hektisk värld. Vi ska både prestera på jobbet, vi ska prestera hemma. Och någonstans kan man ju fråga sig, ja, men hur mycket ska vi orka? Mm. Så där jobbar jag idag med att också begränsa mig själv. Att någonstans när jag går hem, då går jag hem. Alltså att jag måste försöka vara ledig.
Mm. Jag är så nyfiken på det där, för det låter ju precis vad vi ofta behöver göra tillsammans och på eget håll. Vill du ge ett exempel på någonting ni gjorde inom ramen för det här att ja, men liksom fokus på att prestera hållbart i det här programmet eller vad det kallades för?
Ja, just den aktiviteten, ökat välmående och minskat stress. Ja. Alltså, det vi gjorde då, bland annat, vi läste Anders Hansens bok. Just utifrån att börja titta på, ja men okej, det här med sociala medier. Hur det här med tid, hur använder jag min tid, det här med att, att ständigt gå och känna det, att tänka det ska jag göra, det har jag inte gjort och det ska jag göra bättre, det skapar ju en stress. Och då gjorde vi så att under en tid fick vi, var och en fick lite egna uppgifter för att titta på sig själv, och sen fick man redovisa för gruppen. Och då kan man ju alltid tänka så här att, ja men vad har det här med jobbet att göra? Men för mig blir det ganska viktig bit, ja, men när vi är på jobbet, då är vi på jobbet. Hur kan vi få bort vissa av de här störningsmomenten? Och alla helst nu när vi varit hemma blir det ännu mer. Hur ska jag känna det att, ja men nu sitter jag framför mitt jobb och så gör jag mitt jobb fast det finns massa andra saker. Mm. Så vi kunde prata om de här grejerna, men vad händer, vad känner? Och så inser vi att ja, men vi är ganska lika. Och ja, så det var väl lite grann det att man fick göra. Ett sätt var ju att titta på hur använder jag mobiltelefon?
Mm.
Hur använder jag sociala medier? Hur ofta blir jag störd av annat? Och då kunde vi som titta på det, och där är vi ju alla olika.
Jag blir nyfiken på vilken, Anders Hansen, han är läkare med mera och har sin CTV, så många känner ju till honom. Och jag har själv läst en bok som heter Hjärnstark som handlar om hur motion och träning stärker hjärnan. Men sen har han skrivit också om det här med alla skärmar och multitasking-problemet. Vilken var det ni läste?
Den, skärmhjärnan.
Mm.
Mm.
Och så diskuterade ni då förstås utifrån vad ni hade läst?
Ja.
Mm.
Och det här är ju... Ja.
Nej, fortsätt.
Ja, men det här är ju en del i att hur kan vi synliggöra hur vår vardag ser ut och hur kan vi skapa förutsättningar att lyckas med det uppdrag jag har men samtidigt också må bra. För det handlar om det att när jag är på jobbet och gör mitt jobb till 100%, men sen när jag går hem ska jag känna jag har gjort det jag ska göra.
Mm.
Och det tror jag är mycket i dagens samhälle, att vi hela tiden går med en ständigt dåligt samvete. Jag borde göra mer.
Ja, och vi pratade
klara.
Nej, precis, man blir aldrig klar. Och vi pratade i en annan intervju om utmattning, och det var en gäst som sa det här att mellanrummen i tillvaron har försvunnit. Vi fyller dem gärna med att ja, men om man har en paus kanske man tar upp mobilen och scrollar i sociala medier för att det känns som avkoppling. Men då leder det kanske till en känsla av att man inte räcker till. Eller att man faktiskt hade behövt titta ut bland grantopparna eller något sånt där. Men jag tänker att, åter till det du sa om att bygga relationen. Det gör ni väl också när ni diskuterar sånt här?
Det är ju det som händer. Mycket av det arbete jag har gjort sedan jag började handlar ju om att hur skapar vi en god kultur? Hur skapar vi en känsla av att vi vågar faktiskt dela med oss av våra erfarenheter? Vågar visa oss sårbara? Och då ska man veta att jag är ju en säljorganisation där vi pratar prestation, och det syns ju tydligt om den som har gjort ett bra jobb och den som har gjort ett mindre bra. Då är det ju ännu mer viktigare, hur bygger vi en kultur, hur skapar vi välmående fast vi är en prestationsorganisation eller en kultur. För mig har det varit jätteviktigt att, och det som jag tycker är intressant är att se effekterna, och jag kan ju titta på nu, vad har hänt under de här åren, vad har hänt med mig själv, vad har hänt med gruppen. Och så tittar vi på medarbetarundersökning till exempel, för det är ju ett tydligt exempel att se då, men hur mår jag egentligen? Och då får man ju en bild på det, och det går att skapa välmående och samtidigt ha fokus på resultat, alltså på något sätt att, och det handlar ju inte om att vi ska springa fortare och fortare, utan det handlar om att hitta sin nivå, vara nöjd med den, och sen utifrån det så, och genom att jag har ju många olika individer, så alla kommer ju inte kunna bli lika, om man säger alla ska vara lika duktiga. Det som är viktigt, som jag tycker mycket som jag jobbar med, och det är att alla är duktiga på någonting. Det handlar bara om att jag synliggör det och bekräftar mig på olika sätt. Och det är jätteviktigt. Och det är ju inte bara jag som ska göra, utan det bygger ju på teamet, gruppen. Jag tycker en bra, jag har ju många bra händelser och situationer, men en sak som jag tycker är fantastiskt, det är när en av mina medarbetare kan komma till mig och säga, du, jag har en tanke här nu, jag såg det här och jag tänkte det att vi kanske skulle prata om gruppen om det här, och då kan det vara någonting som har hänt, och det gör ju att vi synliggör ju de här sakerna som händer, och så kan vi ta tag i dem istället för att vi låter dem att det blir bara större och större. Så mycket av den här grejen handlar ju om att hur ska vi agera i gruppen, hur pratar vi med varandra. Hur vill vi att vi ska vara mot varandra? Och, så att det är saker som vi har jobbat med under många, många år.
Jag blir nyfiken på, ville du komma innan, Sofie?
Nej, jag ville bara, där apropå du frågade om bygga relationer och det du beskrev att ni gör. Att vi behöver prata om hur vi ska vara mot varandra och komma tillbaka till det. För det är inte statiskt, så att det är precis. Mm.
Får jag bara säga, och det som jag upplever många gånger det är ju att, det är att vi måste göra det varje dag. Det går inte att tänka så här att ja, men nu har jag ju sagt det här och vi har ju pratat om hur vi ska agera. Så att för mig är det är bara att inse att det är ett livslångt lärande och agerande. Och
kulturen är inte ett paket, läste vi i någon bok inför ett avsnitt vi ägnade just åt kulturfrågorna. Vissa organisationer tänker att nu ska vi göra en kulturförändring och så ser man det som ett paket. Man gör en stilig presentation. Och så skickar man ut den i organisationen och ber chefen att dra den liksom med medarbetarna. Och sen säger man så här, nu har vi implementerat en ny kultur. Och det är ju så tokigt så det är inte sant. Utan det är ju vad vi gör varje dag.
Ja, och det är ju lite det som jag har när jag bestämde mig att nu vill jag följa min vision och jobba på det jag tror på. Det är ju det som jag kör idag också. Och det är ju egentligen det ni ser på LinkedIn. Det är ju inte... Det är ju det handlar om att våga på något sätt att ja, men okej, hur skapar vi den här kulturen och hur orkar vi hålla i den? Och det är ju det här som, om vi nu ska återgå till här med stress och prestation och allting, att det är ju när är vi i mål och när ska jag vara nöjd? Det tror jag är en jätteviktig fråga.
Ja, men den måste man verkligen prata om. Och jag tänker, du beskriver ju någonting som har forskningsstöd, psykologisk frånkoppling. Alltså, du pratar om, det är klart att ni är en säljorganisation. Alltså, det är ganska tydligt, det är enkelt utifrån att förstå att ja, men här ska vi ju liksom prestera. Men när vi också lär oss om hjärnan, vilket ni har investerat i att göra tillsammans, så vet vi också att ja, det kan vi bara göra en viss mängd varje dag. Och när vi lyckas släppa jobbet och gå därifrån mentalt och fysiskt, så är det både det som gynnar prestationen, och där blir ju ditt beteende som ledare blir ju väldigt, väldigt liksom avgörande.
Ja, och det är ju en del som jag har jobbat mycket med, det är ju att just om jag återgår till det här med engagemang, för mig handlar det ju om att jag är engagerad för mina medarbetare och att de ska som hitta sitt bästa jag. Och då kan man ju alltid fråga sig, varför gör jag det jag gör? Och vad vill jag uppnå? För det är ju också viktiga bitar att tänka på i ledarskapet. Att, ja, men vad är min roll? Och det, jag ser min roll är att vi har ett uppdrag gentemot min arbetsgivare. Och vi ska se till att vi gör det vi ska göra. Men det handlar om hur. Det är ju en viktig fråga, och för mig är det ju det att tillsammans med mina medarbetare visa på att ja, men det är vi tillsammans som ska göra det. Vi är ansvariga, och då bryter man ju ner också det här med man pratar om att ja, men vadå, ska man vara personlig också? Ska jag behöva höra vad de har för problem hemma? Ja, det tycker jag. Men det är inte jag som ska ansvara för att ta hand om de problemen. Utan jag är delaktig. Sen kan jag stötta på olika sätt och säga, men okej, hur tänker du här? För ditt jobb ser ju ut så här. Klarar du av det? Nej, inte just nu. Nej, men okej, hur löser vi det då? För att om man inte får den där, om man pratar om engagemanget, ja, men då kommer ju tyvärr vissa personer, antingen slutar man och så känner man som att ja, men jag har inte lyckats, eller så blir det något annat. Och jag har många händelser, situationer där jag ser hur viktigt det är att faktiskt ibland också vara tydlig med att ja, men vänta nu. Då kommer ju en bit som jag tycker oftast vi saknar. Det är ju, om man tittar ledarskapet som för mig, det är ju att ha struktur och ordning. Jag ser ju själv med att jag bestämmer någonting och så är det så mycket jag ska göra så jag hinner inte med det. Och det är samma sak i jobbet många gånger, att vad är mitt uppdrag? Så mina medarbetare har ett tydligt uppdrag. Vad är deras syfte och deras mål? Och så ser vi till att vi följer upp det på ett schysst sätt. Det är inte så här en, alltså du vet, nagelfara, utan mer bara att hur bygger vi upp det? Och syftet är inte att du ska springa fortare. Syftet är att du ska må bra. Du ska kunna stänga. Och det gäller ju alla jobb, oavsett vad jag jobbar med. Mm. Och då finns det olika sätt att följa upp det. Så att,
Men jag blir ju väldigt nyfiken, därför att det här låter, det är ljuvmusik för mig och Boel, för det är precis prestera hållbart. Men du är i en organisation som bygger, alltså alla blir ju jätteglada om ni liksom pushar hårdare. Så att behöver du Hur ska jag formulera den här frågan? Men jag gissar liksom att det kommer press liksom inifrån organisationen på liksom försäljningssiffror. Och det är inte alltid de går i stick i stäv med att prestera hållbart. Men kan du uppleva att du behöver vara lite gatekeeper där för att vi ska jobba hållbart i min grupp? Eller hur upplever du den balansen?
Nu jobbar jag åt Länsförsäkring i Västerbotten. Ett väldigt, ett bolag som är kundägt. Vi är till för kunderna. Vi ska se till att ta hand om kundernas skydd på bästa sätt. Och då finns det ju då de bitarna också. Det är ju självklart att syftet är ju att växa.
Mm.
Nu är vi i Länsförsäkring i Västerbotten ett stort, starkt bolag och funnits länge. Vilket gör att vi har ju starka marknadsandelar. Så det finns ju inte det att vi måste bygga hela tiden. Men det som är viktigt är ju ändå för mig att vi har ett fokus. Vi ska hjälpa kunderna ha det bästa. För mig är det jätteviktigt. Det har jag alltid tänkt om man går tillbaka till mig. Då, vad är syftet med att vi gör det vi gör? Jo, mitt syfte är att jag vill möta dig, om vi tar nu. Så skulle jag ju vilja som att, jag har gett dig det bästa skyddet. För om jag möter dig på en affär. Och du säger, men du Fredrik, vad tur att jag träffade dig och jag har det här skyddet. För annars hade jag inte haft skyddet. Så att jag tänker att det är därför vi gör det här. Och då blir det som att det handlar ju om att jag ska kunna se dig och känna, ja, men jag har gjort mitt bästa. Och då handlar det också det att om vi får in det i vårt arbete, då leder det också till ett resultat. Jag har ett motto, jag har olika motto för att hjälpa mig. Men ett motto jag har, det är att om jag är tillräckligt noga på en gång. Och så kan man komma fram, vad innebär det just i det här? Och så ser jag till att jag håller i det tillräckligt länge, varje dag. Då kommer jag bli tillräckligt stolt till slut. Och det gäller ju oavsett om vi tänker så här att det är försäljning, det är träning, det är vara ute i naturen, dricka vatten. Ja, men ni vet själv, för att jag mår bra. Får jag bara följa det där så det kommer bli bra till slut. Men jag måste själv hitta den nivån. Och det är där jag ser som är så kul. Om man tittar på nu den organisation jag är i och den verksamhet som mina medarbetare är i. Vi kan se på medarbetarnas engagemang, på deras välmående. Att det går att ha den här kulturen, prestation, men samtidigt ha ett jättehögt välmående. Mm. Och det som är intressant det är ju att hur får man människor att peppa varandra? Det vill säga att tänka så här, ja men vi hjälper varandra. Om jag hjälper dig så förhoppningsvis kommer du hjälpa mig i framtiden. Och jag har ju bytt ut många människor. Då ska nya in. Och då vet ni själva att då ska någon annan som har jobbat längre ta hand om det. Hos oss är det självklart. Det handlar om att vi måste ju stötta och peppa varandra. Och det innebär att vi hjälps åt.
Så, Jag tycker det är intressant hur du använder begreppet hjälpa och beskriver den här situationen där man träffar en kund i affären och liksom måste stå för att det man sålde funkar. För att jag har hört i många sammanhang att man byter ut verbet sälja mot hjälpa. Och det kan man göra på ett lite fult sätt om man egentligen bara vill kränga kortsiktigt för att få hem stålars och stänga en affär. Då kan man kalla det för att man hjälper, men man kanske inte gör det. Och för att hjälpa långsiktigt måste man ibland släppa en affär man kanske hade kunnat få. För att kunden egentligen mår bra med någon billigare uppsättning eller vad det nu är då. Och när jag bara tänker att det där måste man ju då leva för att det ska stämma hela vägen ut.
Ja, och det är lite grann det som jag gör att jag delar ju mina tankar med mina medarbetare. Både, om jag sätter upp mål eller aktiviteter och att jag behöver stöd och pepp också för att lyckas. Och å andra sidan, när jag lyckas vill jag ju gärna också att få någon form av feedback. Och det gäller ju tvärtom också gentemot gruppen och medarbetarna att skapa den här goda kulturen. Men det jag tror är jätteviktigt är ju att vi har tydligt kommit fram till vad är en positiv säljkultur? Om vi tar i vårat, hur ska vi vara? Hur ska vi agera? Fokus på uppdraget, det är ju faktiskt så här, vi är till för kunderna. Då måste vi tänka så hela tiden. Och jag tror att det är också viktigt att tänka så här, vi ska ha en aktivitet. När vi kommer på jobbet så är vi aktiva. Och så länge jag tycker att det är roligt med mitt jobb, då är jag kvar. Sen om jag kommer till en fas att nu känner jag mig nöjd, då ska man göra något annat. Och då, för mig handlar det ju egentligen att när du går till något annat, då ska du känna att du har verktyg. Och då är jag stolt för den jag är. Det är också någonting som jag tycker vi ska jobba med.
Mm. Jag tycker om hur du tar upp begreppet nöjd. För att det finns mycket i vår vardag och vi kanske har byggt in det i samhället att vi ska optimera. Vi ska hela tiden bli bättre. Och om man aldrig stannar upp och är nöjd och lite som du säger, om 3% blev bra, ja, kan vi titta lite på det som var bra då? Tänk att det där ger ju styrka att orka kämpa på, för annars blir man ju totalt nedbruten av alla de här kraven att det aldrig räcker. Liksom. Mm.
Nej, och jag det är ju bara att ta mig själv. Det är ju så här med föräldraskapet. När har jag lyckats med föräldraskapet? För det är ju samma sak, lite grann föräldraskap kontra ledarskap. Det är ju hela tiden en process. Och då handlar det ju om att jobba med de här frågorna. Att, ja men okej, vad är vårt uppdrag? Vad har vi kommit överens om? Orka följa upp. Men också på något sätt känna det att jag gör mitt bästa. För det är någonting som jag tror att vi är dåliga på, att stanna upp och reflektera. Ja, men jag gjorde faktiskt mitt bästa igår och nu är jag nöjd. Och det som hände igår kan jag inte påverka, utan nu kan jag bara påverka framåt. Mm. Så det är väl också någonting som jag jobbar en hel del med. Att hur jobbar vi för att titta framåt? Man kan ju alltid titta på siffror och titta tillbaka. Men för mig handlar det om att vi ska inte fokusera så mycket utan mer fokusera. Vad har du för plan och fokus framåt? Mm. Och det ser jag ju då. Till slut kommer man ju tillräckligt nära det som vi har bestämt utan att fokusera på fel saker.
Mm. Jag tänker, du sa i början det här, men jag är verkligen sån som gillar att vara med människor. Och det är ju en jättebra grundplåt att ha som ledare. Och i tiden som vi är i nu, så i rådande stund, så är Folkhälsomyndighetens riktlinjer att vi ska inte vara så jättemycket tillsammans rent fysiskt, utan vi behöver se så här. Och det är en annan sak som det också skrivs spaltmeter om, det är ju det hybrida ledarskapet eller ledarskap på distans. Vi har många chefer, vet vi, som lyssnar, och det vore intressant att höra hur du har förändrat och skruvat på ditt ledarskap, i och med just att jag gissar att du inte har träffat dina medarbetare på samma sätt som du brukade innan någon gång där i mars 2020.
Ja, och det var ju så här att vi i Länsförsäkringen Västerbotten bestämde tidigt att vi skulle ha så många som möjligt hemma och arbeta. Och det var från, jag nu kommer jag inte ihåg, det var en tisdag till en onsdag, så kallas vi till ett möte, få information. Och sen var det att vi ska göra det vi kan för att minimera spridningen. Så det innebär att så många som möjligt ska jobba hemifrån. Och vi hade ju inte jobbat hemifrån tidigare någonting. Utan så att det var en stor omställning på många sätt. Kommer man ju till att, ja, men okej, hur ska jag kunna jobba fortsättningsvis med ett engagerat och ett nära ledarskap? Och hur ska vi bygga den här kulturen i det här teamet och dessutom få ett antal nya medarbetare under det här? Och det var ju en rejäl omställning. Men det jag bestämde, det var att vi har ett uppdrag. Det spelar ingen roll om vi jobbar hemma eller om vi sitter på ett kontor. Vi ska fortsätta. Så jag var tydlig med att för min egen skull säga det, men också gentemot mot min grupp. Och det innebar ju att då satte jag ju ner ribban lite grann, eller satte upp ribban på att ja, men nu fortsätter vi. Och det handlar ju om också i prestation att ja, men när jag sitter hemma, ja, men vi jobbar. Det är mitt ansvar. Sen det som är viktigt när jag är hemma, det är ju också att ta raster. Att se till att vara noggrann med att ta pauser. Så det inte blir det som jag tänker mig, som jag tar mig själv. Att ja, men då sitter jag nästan över. Ja, men gud, nu kan jag gå in och jobba bort det där. Och så har jag inte koll på hur många timmar. Så där var jag noga med att till mina säga det, att vi har våra timmar. När du är klar, då går du hem. Så det var ju vissa bitar, men det som jag har gjort mycket, det var att vi har olika hjälpmedel som gör att vi kan ha kontakt med varandra varje dag. Och jag hade bestämt också det att målsättningen är att jag ska ha någon form av kontakt med alla medarbetare varje dag.
Eller hur många är det?
Jag har 10 stycken. Mm. Jag har 9 stycken. Och då är det ju alltid det, kan man ju tänka sig att du vet, det går ju fort, alltså bara en dag och så har jag möten och så tänker jag hur ska jag göra det, och då finns det olika sätt som vi har gjort. Vi har en WhatsApp-grupp där vi på olika sätt delar det som händer under en dag, men även på fritiden. Det kan vara ibland att jag går och skickar någonting som jag har gjort, eller, och så har vi gjort det under alla de här åren och det fortsätter vi med. Vi mejlar varandra ett sätt också när det händer någonting, så då fortsätter vi med det också. Och då blir det ju lite grann där, fast vi sitter hemma så kan man skicka till varandra, ah, vad roligt, åh, grattis dig. Och, så att vi håller som, vi styrliggör varandra fast vi inte möts. Och det som också är, som jag säger, jag har flera som inte ens har träffat varandra fullt ut. Och det som är kul att höra deras känsla är ändå att de känner som att, ja, men jag har varit här länge. Det är som att jag känner alla ändå. Och det är därför att vi ser varandra på de digitala kanalerna.
Ett fint kvitto där att, ja, känna att man är med trots att man tidsmässigt då inte har varit med så länge. Ja, vad häftigt. Jag gillar det, för den här bilden av den där liksom WhatsApp-gruppen, att jag gissar att det kommer inte massa viktiga jobbsaker så, utan mer det här för att skapa den här känslan av sammanhållning och se varandra, och sen har vi möten och då kan vi ta jobbgrejerna liksom.
Ja.
Ja, men vad intressant. Vad roligt att lyssna på dig, Fredrik. Jag uppskattar verkligen att du kom hit och ville prata med oss idag. Jag tycker det är intressant det här att också höra men liksom varför man vill vara ledare, att man ställer den frågan till sig själv. Vi vet av erfarenhet av många vi har intervjuat att utan viss självkännedom så blir det svårt att leda andra. Och sen också det här att du gick till din chef och sa så här vill jag jobba. Och det kanske krävs att man har jobbat ett tag innan man ser den bilden, tänker jag också. Till dig som är ny chef kanske och lyssnar på det här avsnittet.
Får jag bara skicka en grej som när vi går in på det här nu. Så det jag bestämde, det är ju lätt att tänka att ja, men jag har ju varit chef nu, ledare i 20 år. Och det jag inser är att det är en ständigt lärande. Det är bara att inse det att jag lär mig hela tiden. Och det som är viktigt är att stanna upp. Så det jag gjorde för ungefär 2 år sedan, det var att jag skapade ett eget personligt och ledarskapsprogram. Där jag bestämde det att nu kör jag det här programmet. Och jag ska hålla i det i, nu är det 2 år till december. Och då kommer jag ha en examen då jag kommer att bjuda in då. Min chef är ju min rektor, min nya chef. Så att det är perfekt, för då är hon med på min resa. Följer med mig i min utveckling. Men mina medarbetare är också med. Och då kan man ju tänka sig, vad är syftet? Ja, syftet är egentligen att jag ska bli en bättre människa för mig själv. Jag måste ju alltid börja med mig själv. Men det är ju för min familj och för mina medarbetare. Men också i slutändan för mina arbetsgivare. Och det är så intressant det vad som, jag menar, att orka hålla i, det är ju det här som kommer nu, och att synliggöra och vad gör jag för någonting. Så att jag tycker det är jätte fascinerande, och det hjälper mig också att påminna mig hur svårt det är med förändring. För att om jag själv tycker att vissa saker är svårt, ja, men då är det ju inte heller att tänka sig att alla andra har lika svårt. Men för den delen innebär det inte att om jag nu vill göra den här förändringen, ja, då är det bara att kämpa och se till att jag får bra stöd. Och det är lite, om vi går tillbaka till det, vem är du? Det är ju egentligen varför jag är på LinkedIn. Jag tänker att jag kan avsluta med, eller i alla fall informera det. För det är många gånger är det ju så att, men varför är vi på LinkedIn? Och vad är det syftet och målet? Och mitt syfte ingår i programmet. Det var att jag kände så här, att, eller jag tänkte så här att jag tycker att vi lägger för mycket tid på sociala medier. Jag har 4 pojkar och många gånger så går jag och diskuterar med dem. Men vad tar du kort nu igen? Och varför ska du göra det? Och det är mycket det här att vissa lägger ut bilder och så är det massa gillande. Så jag tänkte lite grann att kan jag vara en motpart? Alltså om jag ska fortsätta vara en sur gammal gubbe. Eller så tänker jag så här, men okej, kan jag bidra på något sätt och sprida det här goda? Att vikten av att alla ska ha rätt till en god arbetsmiljö, ett gott ledarskap och medarbetarskap. Så min utmaning var det, kan jag göra det, så ska jag göra det. Och det där jag började på LinkedIn och tänkte att, ja men okej. Och det handlar ju inte om att sprida mitt, utan det handlar egentligen om det ni ser mig där. Det är precis det jag jobbar med, ledarskapet. Det handlar om, gör gott för andra. Ge tillbaka utan en förväntan att få tillbaka. För vidare andras goda handlingar till fler. det är det här jag jobbar tillsammans med mina medarbetare. Och det är precis det jag gör på LinkedIn. Och tänker så här, okej, kan vi bidra till en bättre miljö på våra sociala medier? Hur lyfter vi olika personer? Hur bygger vi en positiv kultur? Och då vet ni ju själv att bygga ett ledarskap eller bygga en kultur i team eller bygga en kultur på sociala medier, det är ingenting vi gör bara på en dag, utan vi måste hålla i. Så jag tycker det är kul att ni inledde där, att det var där ni såg mig, men jag tycker det är bra att ni vet också varför jag är där, att någonstans utmana mig själv. Så får vi se. Programmet pågår ju ett tag till, va? Men...
Så då kan man följa dig där och läsa och även kommentera, så får man vara med lite grann på din utvecklingsresa.
Ja.
Tusen tack som sagt att du kom och delade ett superintressant samtal. Och som sagt, det går att hitta dig på LinkedIn, så kan man hänga med där. Och vi har en samarbetspartner, motivation.se, som ju är Sveriges ledarskapssajt. Så att gissa om det finns mycket artiklar om ledarskap där. Och vi har valt den till det här avsnittet som handlar om att hantera motsatser och paradoxer. Den heter Vägen du ännu inte gått. Och vi länkar till den från det här avsnittets sida på vår hemsida.
Eller i poddappen där du lyssnar just nu. Och med det tackar vi dig, Fredrik, förstås, och våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Och ni får gärna även följa oss på LinkedIn och kommentera och hänga med på det vi gör, så blir vi jätteglada. Ta hand om er, så hörs vi om en vecka igen.
Tack och hej!
Hej, hej.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.